En podcast från Aftonbladet.
Oh, tick tack, tick tack, tick tack. Nu är det bara ett halvår kvar till valet. Hur mycket liberalerna än vill blunda för tidens gång. Ynka 6 månader är vad partierna har på sig av krumbukter, utspel, debatter, groll, viftande falukorvar, böner till valfri gud och idogt dörrknackande. Nedräkning sker också för Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Och frågan är hur han ska förvalta tiden fram till den 13 september. Vad gör han för att bli omvald? Är det ens möjligt för honom att bilda lag igen? Och hur desperat är han? Vi reder ut chanserna för 4 more years i Sveriges just nu största politikpodd, En runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och med mig finns
Olof Svensson,
Myra Avärde.
Idag kommer vi att lägga fullt fokus på mannen, myten, moderaten, motionären och makthavaren Ulf Kristersson. Sveriges statsminister sedan den 17 oktober 2022.
Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 176 ja-röster och 173 nej-röster.
Ja, här fick Kristersson ett jobb som, vad vi kunnat förstå och se och utläsa, älskat sen första stund. Korrekt mig?
Ja.
Skulle han tveka det minsta att köra 4 år till, tror du, Olof?
Nej.
Nu när vi ska prata all things Kristersson så tycker jag att vi ska ta avstamp i ditt alldeles färska möte med honom, Olof. Eller dina färska möten kanske man ska säga, för ni har rest längs västkusten ihop. Det låter vackert. Var det det?
Det var det faktiskt. Mm. Vi var på Tjörn. Nu var det ju inte bara han och jag, måste jag inleda.
Även om, det hade varit en helt annan
storyns resa. Skull skulle det vara mer passande såklart. Men, jo, det var väldigt fina områden. Vi var ute på Tjörn. Har ni varit där?
Aldrig.
Nej, det är väldigt vackert kan jag säga.
Stenungsund.
Stenungsund var vi också i, och sen så avslutades den här dagen i Göteborg. Och det här hela inramningen var ju då att en kampanjturné som Ulf Kristersson är ute på tillsammans med 2 andra M-toppar, Elisabeth Svantesson och Benjamin Dosa.
Men nu har de gått i mål eller?
Nu har de gått i mål, men det kommer ju bli fler av den här typen av resor innan valet.
Och hur togs då Kristersson emot under resans gång skulle du säga? Vad ville folk prata med honom om?
Jag anslöt ju till den här resan i Stenungsund, och då besökte han en gymnasieskola, och där var det ju som att The Beatles har kommit till stan. Folk stod med mobiltelefoner och filmade och tjoade, och Ulf Kristersson fick skriva autografer på t-shirts och så vidare. Sen leddes han in då i en aula, och där blev det lite mer sansat. Där hade då eleverna förberett frågor om vitt skilda ämnen, tonårsutvisningar, om man ska legalisera cannabis, om pyroteknik och så vidare. Mm. Sen på den fortsatta resan var det inte riktigt lika, det var inte samma rockstjärnestatus kan jag säga.
Intressant. Vad tror du att genererade att det blev som Beatles-stämning just där?
Jag pratade med någon där, och det visade sig att de hade då inte, den här skolan hade då inte fått reda på vem det var som skulle besöka, utan då liksom, stod de där då i vårsolen väldigt förväntansfulla, sen helt plötsligt kommer den här bussen och statsministern kliver ut, så de blev nog helt överväldigade tror jag.
Alltså God bless att de blev glada.
Det kunde liksom också ha varit så att de trodde att de skulle få träffa I Just Wanna Be Cool, den här YouTube konstellationen till exempel.
Exakt, då hade det kanske blivit ännu vildare stämning, men det hade ju också kunnat vara så att de förväntade sig att det hade varit någon lokal politiker där som, det var ändå ganska stort att statsministern kom till stan.
Men det tycker jag att jag minns också från förra valrörelsen, att vi är väl kanske lite blasé när det kommer till att träffa politiker som vi gör det hela tiden. Och när man följer med dem ut i landet, då är det ofta som det blir väldigt uppsluppen stämning kring dem, och att människor tycker att det är väldigt kul att träffa politiker. Mm. Alltså inte alla politiker då, utan jag menar de här toppskiktspolitikerna som partiledaren är.
Ja. Nej, men det kan jag absolut förstå. Olof, ni pratade ju lite om opinionsläget, och då sa Kristersson till dig, det tyckte jag nämligen var väldigt intressant, att han inte bemöter opinionssiffror. Att han inte sysslar med opinionssiffror. Min tanke när jag läste det var att här har vi en man som är väldigt besvärad kring opinionssiffror och opinionsläget. Uppfattade du det också?
Alltså det är ett sätt att hantera, om det går lite dåligt i opinionen så säger man att men, jag sysslar inte med det. Det är som att säga att jag står över det. Jag befattar mig inte med opinionssiffror utan det intresserar mig inte ens. Nej. Det som intresserar mig är det som då sker om folk är nöjda med det och om jag vinner valet igen.
Och hur mäter man det? Mäter man inte det genom opinionssiffror?
Det skulle man ju kunna säga, ja. Absolut.
My, tror du att Ulf Kristersson kastar sig över varenda mätning som kommer?
Nej. Det tror jag inte,
tror du inte det?
Han gör. Jag tror att han försöker hålla sig borta från det. Jag tror att egentligen vad han menar är att han försöker att inte påverkas av opinionssiffror. Att det är egentligen det han säger.
Ja, han bryr sig men han försöker att inte påverkas.
Han vill liksom inte dras ner av
fullt
att
förståeligt.
Inte går jättebra för Moderaterna i
opinionen. Fullt förståeligt. Du frågade också Kristersson, Olof, om han tänker sitta kvar som Moderaternas ledare vid en valförlust. Då svarade han, vi tänker vinna det här valet, inte förlora det. Vad är det för goda yxskaft, svar My?
Det är inget svar, men alla vet ju att en sanning är att om man har tappat väljarstöd i 3 val i rad, han har redan tappat i 2 val i rad, då sitter man inte kvar. Så att det vet ju alla, men det kan man ju inte säga. Man kan ju inte säga så här, nej men om vi förlorar makten och det går dåligt för Moderaterna, då är det självklart att jag avgår. Vilket ju är självklart. Mm. Det skulle ju vara en galning som skulle hålla sig kvar. Han har ändå suttit ganska lång tid, nästan 10 år, och det har inte gått så himla bra. Alltså om man bara tittar på hur partiet har det.
Nej, men det hade ju varit fullständigt sensationellt om han hade sagt att han tänker avgå. På,
absolut, man kan inte säga det.
Då ger han ju sken att han redan är en förlorare i princip.
Nej, man kan inte säga det. Men han vill kanske inte heller ljuga, så därför kan han inte heller säga ett rakt svar.
Okej. Okay. Det här för oss ju in på vår huvudfråga. Blir det 4 år till för Kristersson? Vi ska lista det som talar för och det som talar emot. Högt och lågt, 8 punkter på varje sida, jämnt och bra. Och vi börjar med, vad talar för att Kristersson blir statsminister igen? Punkt nummer 1. Tidösamarbetet. Eller om vi ska kalla det för Tidö-paketet som ändå har baxats ända hit. Vi skriver mars 2026, May.
Ja, men det talar ju för, som sagt, vi är inne på den listan. För att det här är ju ett samarbete som har fungerat. De får igenom sin politik, de har inte bråkat så himla mycket, även om det börjar bli lite mer friktion här nu på slutet. Och vad det framförallt har varit viktigt för är ju att man har byggt tillit inför nästa steg, som är nästa mandatperiod. Vilket ju betyder att om de får en majoritet, så att jag vet att det kommer komma på negativa listan här, alla röda linjer, men det finns liksom ändå en bas att stå på, även inför nästa mandatperiod.
Punkt nummer 2. Tidö har för vana att peka på hur deras paket minsann är mycket mer färdigpackat än oppositionens paket, Olof.
Precis, och det bygger ju då på att de anser att oppositionens politik spretar åt alla möjliga håll. De kan inte enas om man ska ha kärnkraft, om man ska ha hur invandringen ska vara och så vidare. Medan då Kristersson, de har ju paketet består ju av avtalet, Tidöavtalet. Och nu senast så sa ju Elisabeth Svantesson att om det blir ett till avtal så kommer det inte ens behöva vara lika detaljerat, utan man kan tänka sig ett lite mindre avtal, för nu är de redan så sammansvetsade.
Det här är en stark punkt, My. Det upprepar ju också Ulf Kristersson hela tiden. Vi har något som inte ni har.
Nej, och de är ju ett steg före här, eftersom de har haft det här samarbetet under 4 år. Hade det varit tvärtom...
Snart 4 år.
Om det hade varit tvärtom, om Socialdemokraterna hade regerat den här mandatperioden och haft en liksom stabilt samarbete oavsett hur det ser ut, då hade ju de haft det här övertaget. Så att, det är ju en stor styrka över oppositionen de har.
Punkt nummer 3. Kristerssons kompetens som spelare.
Ja, alltså spelare i bemärkelsen att han är en taktiker, alltså han kan ju det politiska hantverket inklusive det politiska spelet, skulle jag vilja säga.
Och han har ju inte varit omärkt av skandaler, men de har han ändå lyckats teflona sig bort ifrån.
Precis, och man brukar ju jämföra med den tidigare statsministern då, Magdalena Andersson och Stefan Löfven, och i synnerhet Stefan Löfven, han är ju inte känd för att vara någon spelare direkt, så där har ju Kristersson ett övertag.
Punkt nummer 4. Harmonisk tid för Moderaterna. Vad menar vi med det, My?
Vi menar att Moderaterna är ett parti som kan ha ganska mycket ränkespel internt. Och nu blir det ju lite mindre när man sitter i regering, för folk blir ju lite mer nöjda. Det finns många jobb att få, man kan liksom jobba upp sig, man kan få fina uppdrag på ett annat sätt än när man sitter i opposition. Så det är ju av den anledningen så är det kanske inte konstigt att det har varit lite mer harmoniskt, men det har inte varit liksom lika mycket falangstrider under Moderaterna. Sen så är det ju att Ulf Kristersson är ju varken hatad eller älskad i partiet. Och det tror jag ändå kanske bidrar till viss harmoni. Det är liksom, han är inte en polariserande person.
Nej, men det kommer komma punkter om honom på den andra listan sen som har med honom som person att göra. Vi går vidare i alla fall. Punkt nummer 5. Kristersson som den självklara statsministerkandidaten.
Ja, trots att då Jimmy Åkesson också anspelar på att bli statsminister, så står det nog alla klart att det är Ulf Kristersson. Han har en gång lyckats ro i land det här och bilda regering, och blir det Tidöpartierna som vinner, som får störst majoritet i valet, så är det han som ska göra detta igen. Det står ganska klart.
Vad Jimmy Åkesson än kommer att tuta om i bakgrunden.
Ja, för att Jimmy Åkesson har ett problem att han, vid en statsministeromröstning i riksdagen, så kommer han få, det kommer vara svårt för honom att bli accepterad av hela riksdagen.
Punkt nummer 6. Statistiken.
Ja, men det är väl att vanligtvis får man sitta 2 mandatperioder. Och det är ju ett budskap som regeringen verkligen försöker förstärka nu. När man säger så här, vi behöver 4 år till, vi har bara påbörjat det här projektet. Det här kommer vi att göra sen. Det handlar ju om att man vill liksom göra det här budskapet ännu tydligare, att man behöver ändå ha 8 år på sig på att genomföra de reformer som de menar då att de har fått mandat att genomföra. Sen så finns det ju någonting som ändå talar emot det, som jag vill ta i den här omgången, även om det tillhör den andra listan. Men det är väl att som världen ser ut nu så har vi sett en hel del avsteg från det, alltså internationellt också. Och det är ju att man har lite kortare talamod med regeringar och röstar bort med efter en mandatperiod. För generellt sett, liksom, även globalt, har man ju fått sitta 2 om man verkar i ett demokratiskt system. Så den statistiken talar ju för att han skulle bli statsminister och att de skulle fortsätta regera.
När hände det sist i Sverige att en regering bara satt 4 år?
Carl Bildt-regeringen på 90-talet åkte ut efter en mandatperiod. Det var ju ett mycket sämre läge. Det var liksom ekonomisk kris. Det var krig i Europa, i och för sig någonting man kan känna igen nu. Men det var liksom mycket sämre politiskt läge. Så att jag tycker inte man kan jämföra det rakt av.
Sen kan man också tillägga att när Socialdemokraterna hade makten senast, så var det ju flera olika regeringar, för att regeringen, de blev nedröstade och var tvungna att söka nya stöd och så vidare.
Ja, det var stökigt. Och på tal om stök, punkt nummer 7, världsläget. Den här aspekten som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, att man vill hålla kvar vid någonting tryggt när det brinner överallt. Hur starkt väger det?
Jag tror inte vi vet just nu hur starkt det väger, eftersom det är så oklart vad det är som sker. Och det här med att samlas runt flaggan, som man brukar beskriva det som när det blir liksom en kris. Den krisen ska väl landa lite mer i Sverige för att det ska vara relevant. Nu är ju krisen ändå utanför Sverige på många sätt. Men jag tror att osäkerheten ändå i alla fall kanske har en liten påverkan nu. Det här med att man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Om allting annat är liksom ingenting annat är stabilt, då tror jag ändå att det talar till att de blir återvalda.
Och där kommer vi in på punkt nummer 8. Ekonomisk kris / energikris.
Den som det ser ut just nu, och det ändras ju nästan varje dag, så skulle jag säga att den nästan är på den negativa listan. För att det här är någonting som skulle kunna gå rakt in i människors plånböcker, och då pratar jag framförallt om bränslepriserna. Och det skulle ju vara ett svek ändå på något sätt. Även om det inte är den här regeringens fel, så skulle det ju, det går så emot deras budskap om det skulle vara så att det blir väldigt dyrt att tanka till exempel. Så att den frågan är väl, alltså den hänger på kanten, om det är bra eller dåligt.
men då kan väl kanten få leda oss in mot nästa lista. Vad talar emot att Kristersson blir statsminister igen? Om vi håller oss kvar vid den ekonomiska krisen, vid världsläget, vid oljepriser, priser vid pump och såna här saker. Det kan ju också då ha väldigt negativa konsekvenser för regeringen.
Så är det ju. Alltså, ekonomin och säkerhetsfrågorna är ju traditionellt det som Moderaterna står väldigt starka i. Men börjar de då gå åt andra hållet, att de inte kan klara av att reda ut de här frågorna, då är det klart att det kan ju missgynna Kristersson och skapa problem för honom inför valet.
En intressant punkt tycker jag är punkt nummer 2. Kristerssons ställning internt. My, det har gruffats lite grann.
Det har gruffats lite grann. Mm. Det är väl kopplat till någonting vi pratar om efter detta. Men, eller inte efter detta, men som vi kommer prata mer om. Och det är väl att han har satt sig själv i trubbel en del under den här mandatperioden. Men jag skulle ändå säga att internt, han är ju statsminister, det stärker ju vem som helst internt. Men att man inte är 100%, att man inte älskar honom. Alltså det är ju inte en ledare som folk går i liksom döden för.
Citat, de skulle inte gå genom eld och vatten för Kristersson, har du sagt.
Ja, exakt. Mm. Ja, det är väl bättre uttryckt än i döden, för döden var lite drastiskt, jag kände det själv när jag sa det.
Vad tycker Moderaterna om att han till exempel byggde ett nytt gym för 400 000 när han blev tillsatt? Är sånt, snackas det om sånt internt?
Alltså det finns ju mycket som irriterar Moderater. Det är hela Landerholm-affären. Det är hela den här berättelsen som Olof avslöjade, att hans barn har haft fest på, hans vuxna barn har haft fest på Harpsund. Ja, men det finns en hel del, hanteringen av Anna Kinberg Batra, hela Anna Kinberg Batra-affären. Alltså det är saker som irriterar Moderater mycket. Man tycker att han är arrogant och man tycker att han kanske inte tar till sig av den kritiken som har dykt upp när de här olika skandalerna har briserat.
En bra segue då, för då tar vi tog upp nu hur hans ställning är internt. Men om vi ska titta externt på de som, på väljarna, på folket där ute i Sverige. Du avslöjade den här Anna Kinberg Batra-affären med lappen i receptionen, Olof. Du har följt tätt den här svårigheten med att hitta en säkerhetsrådgivare och så vidare. Hur har de här skandalerna påverkat Ulf Kristersson?
Dels så hindrade ju honom från att få ut sin politik, för att det blir mycket det som nyheterna domineras mer av, skandaler som också skälper över på honom själv. Landerholm är ju en barndomskompis till Kristersson, så det är ju en aspekt. Det andra är ju att det blir också en intern kritik, för att folk tänker att det finns en maktelit inom Moderaterna som hela tiden får fina positioner. Till exempel då Landerholm är också då, Henrik Landerholm är ju då bror till partisekreteraren. Och det här späs ju på såklart när det kommer sådana här saker som då kommer väldigt nära Kristersson.
Det skapar en bild.
Precis.
Mm. En bild som de ju också har gjort mätningar hos vanliga människor. Att vanliga människor har en bild av Moderaterna som ett parti som skor sig själva, som liksom är arroganta och som liksom är maktfullkomliga. Det är deras egna mätningar och man försöker jobba allt man kan för att ändra den bilden, och då hjälper det inte om man har en partiledare som inte riktigt bryr sig om hur det speglas det han gör på det här sättet. Och som då, som sagt, som jag sa innan, de känner också att han har inte tagit till sig av kritiken eftersom det återkommande dyker upp sådana här saker.
Så är det. Sen kan man ju också tillägga att de här skandalerna som vi tog upp nu, de är inte riktigt lika dominerande i media nu. Visserligen så ska Landerholm upp i riksdagens konstitutionsutskott nu under våren, men det är ju oklart om det här kommer vara några stora frågor när valet börjar närma sig.
Den här diskussionen om tonårsutvisningarna som regeringen fick backa från nu, alltså huruvida man ska skicka tillbaka tonåringar till länder de aldrig har varit i till exempel förut och sådär. Hur har det påverkat Kristersson, tror ni, att regeringen tvingades backa i den frågan?
Jag vet att jag varit inne på det här innan också i podden, att jag tror inte att det behöver vara dåligt att man ser ett problem och gör någonting åt det. Det som är lite osäkert nu är väl egentligen hur mycket man har gjort någonting åt det och om det fortfarande finns personer i den här gruppen som kommer att drabbas eller kommer att utvisas eller som kommer att hamna i kläm på något sätt.
För det finns många otydligheter kvar i det här, ska vi säga.
Det finns många otydligheter kvar, men jag tror att om man löser det på ett sätt som alla ändå är ganska nöjda med, och då tror jag att alla förväntar sig att de ska bara stoppa alla den här sortens utvisningar just nu. Jag tror att det är det som är förväntningen, jag är ganska säker på det. Det har man inte riktigt lyckats med. Då tror inte jag att det liksom ligger regeringen och Ulf Kristersson i fatet, tvärtom.
Nu var det här en ganska lång punkt 3. Punkt nummer 4 kan också få innehålla en del, därför att då ska vi prata om opinionssiffrorna. Och här finns det ju ett problem, inte bara för Kristersson själv, inte bara för Moderaterna själva, utan också för hela hans lag. Med tanke på hur det ser ut med övervikten för det andra blocket, med de otroligt dåliga siffrorna för Liberalerna. Vem vill börja prata?
Vem vill terapeuta sig, ja, hur det går för Liberalerna?
Vem vill räkna ettor och nollor?
Det finns, jag tror för att för Moderaterna finns det två stora problem. Det ena är ju då om Liberalerna skulle åka ur. Det blir väldigt svårt för dem att få en majoritet i riksdagen. Beroende lite på hur många liberaler som liksom
röstar
sköljs ur med badvattnet här. Och det andra är ju balansen med Sverigedemokraterna. Jag vet ju att de tycker att om det är som det är nu så är det helt okej. Då är Sverigedemokraterna ett par procentenheter större. Men skulle skillnaderna bli mycket större, då är det ju ett otroligt problem för Moderaterna. Alltså hur ska de se på sig själva och sin identitet? Och då kanske de lyckas bilda en regering en gång till. Men vad händer nästa gång då? Om det är sån stor skillnad. Då har de ju väldigt dåligt förhandlingsläge. Så där finns det, är de två stora problemen jag ser i alla fall.
Men vad skönt då att Ulf Kristersson inte bryr sig om opinionssiffror, Olof. Nej, som precis. Han sa till dig. Han står över sånt.
Nej, precis. Nej, men, jag delar helt mysbild här. Jag menar, om Liberalerna åker ur riksdagen så kommer det ju med största sannolikhet bli väldigt svårt för Ulf Kristersson att bilda regering. Så det är ett jätteproblem.
Och det var punkt nummer 5, att Liberalerna åker ur. Det är ju Kristerssons kanske största huvudvärk just nu. Och den har han ju ganska svårt att påverka.
Nej, men ja och nej. Samtidigt så är det ju uppenbart att de inte tänker bjuda på någonting här. För att om vi skulle jämföra med valet 2022, då var det ungefär vid den här tiden som Moderaterna började sträcka ut en hand till Liberalerna. För då låg Liberalerna också väldigt risigt till, inte riktigt lika risigt som nu. Vilket ju också ledde upp till att man i slutet av april, tror jag det var, bytte partiledare även den gången att Nyamko Sabuni avgick och Johan Persson kom in. Men vid den här tiden hade Moderaterna börjat räcka ut en hand till Liberalerna. Alltså du vet, den här lilla subtila hinten om att man skulle kunna stödrösta på Liberalerna om man vill ha med dem i en regering, och det ville Moderaterna ha. Nu låter det helt annorlunda. Nu går ju var och varannan moderat ut och säger så här: jag tänker inte uppmana någon att rösta på något annat parti än Moderaterna. Så att det är väldigt andra ljud i den här skällan den här gången. Jag tror inte Liberalerna kan förvänta sig någon hjälp alls. Nej. Någonstans ifrån. Så Moderaterna har ju tagit ett beslut här, och det är ju att rädda sina egna opinionssiffror.
Att kanske fösa över Liberalernas väljare till Moderaterna kanske till och med.
Man vet ju att de hoppas på det. Samtidigt så är det ju inte så himla många. Så var det 1,3 en mätning sist. Alltså det finns inte jättemånga väljare att ta på här. Alltså man tjänar inte jättemycket på att försöka ta väljarna för Liberalerna. Man får väl bara se till att de inte tar med sig för många väljare ut, helt enkelt. Alltså att de måste, jag tror att när jag hamnar i något av mina hål här och räknar på saker och ting, så måste de liksom ner under kanske 0,8% väljarstöd för att alltså de som är kvar ska kunna tjäna på det. Och det, jag menar, det är ganska långt kvar ändå tills dess.
Mycket siffror i mitt huvud nu, och det vet ju ni att jag inte klarar av. Så vi byter till punkt 6. Kraven på regeringsplats från Sverigedemokraterna. Det ställs ju krav från Jimmy Åkesson. Och det kan man också förstå. De är större än Moderaterna i de flesta mätningarna.
De kom ju nästan direkt efter valet förra året. Alltså jag tror att det var på Jimmy Åkessons sommartal 2023. Det var då han första gången sa det här med silvertejp. Att tidavtalet var bara silvertejp. Och det här var någonting man gör tillfälligt. Nästa val så kommer de att sitta i regering eller vara i opposition. Så det har varit ett tydligt budskap nästan hela mandatperioden. Ingen överraskning.
Ser du några tendenser till att Jimmy Åkesson skulle kunna backa på en sån här sak?
Det har jag faktiskt svårt att tro. Jag menar, blir de det största partiet i blocket så kommer det ju vara svårt för de övriga att, att hindra dem från att ta plats i regeringen om de nu ska fortsätta det här samarbetet. Och allra minst Liberalerna kommer väl ha något jättetungt att säga till om där, om de nu ligger på 4%.
Nej, precis. Där är de ju inte just nu. Ska
nej,
vi också
men om de då kommer in i riksdagen så ja, kanske de hamnar där ungefär.
Ja.
Om de står ute från riksdagen och klagar på att Sverigedemokraterna kommer in i...
Det kanske de också gör, det vet
knacka
inte jag.
Knacka på fönstret.
Nej, men de kommer ju byta namn då till Folkpartiet, har vi ju bestämt.
Ja, men jag måste också tillägga att jag menar, Ulf Kristersson sa ju här att han är ju övertygad om att han kan lösa upp den här låsningen. Det här, just den här punkten ser inte han som ett jättestort problem. Men det är ju oklart, jag menar, är det så fortfarande att Liberalerna vägrar detta, då kanske de drar sig ur samarbetet och då blir det såklart ett ytterligare problem för honom.
Ja, den här punkten ligger ju på vår lista, även om den inte ligger på Ulf Kristerssons egen interna lista, om man säger så.
Precis.
Plats nummer 7, den här har vi varit inne på. Maktbalansen mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Har den förändrats någonting den senaste tiden? Har ni sett någonting sånt? Ligger den fast?
Jag skulle säga att den ändå har förändrats till Ulf Kristersson och Moderaternas fördel den senaste tiden. Och det menar jag att Sverigedemokraterna har ju gått på sin första riktiga förlust när man har behövt backa när det kommer till de här tonårsutvisningarna. Det är första gången som man liksom förlorar i migrationsfrågan och man måste liksom dra tillbaka migrationspolitiken som man ju har pressat väldigt långt och pressat de andra partierna väldigt långt i. Och nu har de ju också förlorat på det här med den här överenskommelsen om permanent uppehållstillstånd. Det är ju en enorm förlust för Sverigedemokraterna. Dels att de misslyckas med den här utredningen, dels att de misslyckas i förhandlingen, att man nu då skjuter det till nästa mandatperiod. Dels att de står på en presskonferens, låter Jimmie Åkesson själv presentera sitt nederlag. Sen så säger de andra partierna, och det här kommer vi inte ens att gå med på, det han säger nu att han tror att det ska ske. Där tror jag att maktbalansen, det var liksom första gången ändå som de andra partierna lyckades skifta maktbalansen något. Sen kanske inte det håller i sig, men jag tror att det här är ändå till Moderaternas fördel, även om det här var på nackdelen listan.
Men Jimmie Åkesson är ju en populär person, en väldigt populär partiledare som ju har en otroligt stark ställning internt i sitt parti, men som också i mätning efter mätning är populär hos väljarna. Hur mycket stör det här Ulf Kristersson?
Ja, men det är ju ett hot såklart mot honom. Jag lyssnade på en radiodokumentär om där Hanif Bali pratade om att på sikt kan det bli så här att Moderaterna blir helt utkonkurrerade. Att, så som, jag menar, på 70-talet var det Centern som var det stora borgerliga partiet. Nu kan det bli... ja, nu är de nere på en betydligt lägre nivå och i framtiden kan det bli... Kan Sveriges politik, de stora partierna var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Något som både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna drömmer om. Alltså att det är de som är de två stora politiska krafterna.
Ja, de har ju utmålat varandra som deras respektive huvudmotståndare.
Och är det på något sätt också lyckats lite grann att puffa ner Ulf Kristersson från den här liksom viktighets, vad ska man säga, prispallen? Det är väl det de båda två jobbar med lite grann, va?
Ja, och jag tror att delvis så har de ju lyckats med det för att Ulf Kristersson inte är en så stark ledare. Och sen så menar inte jag det, jag menar liksom inte bara att det är negativt, för jag tror inte att han har den ambitionen att vara den sortens partiledare heller, utan han har ju en annan stil och som jag tror att han själv känner sig trygg i, som är med den här inlyssnande, man är ett team, man försöker liksom vara lite bred, men just i fallet när man matchar mot S och SD som har så otroligt dominanta partiledare strukturer och partiledarpersoner, då tappar man ju där. Alltså det blir inte en jämn kamp egentligen, tycker jag.
Punkt nummer 8 på tal om kamp. Konkurrensen från andra starka spelare. Och då tänker ju vi på...
Det här, ska vi vara transparenta här, Olivia, att det är du som har velat få in den här punkten för att du har en annan stark spelare som du funderar på.
Då börjar vi om lite grann då. Punkt nummer 8, Olivias punkt. Konkurrensen från andra starka spelare som jag ser. Ja, Benjamin Dosa. Det var det du tänkte på. Ja, nej, men jag har ju bestämt på något vis att... Eller, jag skulle kunna sätta pengar på att Benjamin Dosa blir nästa moderatledare. Mm. Jag är väldigt övertygad om att så kommer ske.
Det skulle vara bra för Moderaterna. Det kan vi väl vara överens om.
Precis. Jag tror att han vill, och jag tror att partiet hade velat, och jag tror att väljarna hade uppskattat. Mm. Ungefär så. Mm. Men vi har ju också Elisabeth Svantesson, vi har Gunnar Strömmer, alltså det finns andra
Maria
kandidater.
Malmsten
igår. Sure. Fler kandidater som kanske för 4 år sedan inte var lika starka, men som har getts ett rum, kanske på grund av hur världsläget har sett ut eller hur finanserna har sett ut eller vad det nu är som har kommit
ett rum
upp.
I Arvsfurstens palats, och så får man fortsätta växa där, vilket då både Dosa och Malmö Senegal har.
Elisabeth Svantesson syns ju hela tiden, tycker jag.
Ja, jag vet inte hur stor hennes partiledarambitioner är längre. Jag tror att de har nog kanske funnits, men jag vet inte om de finns kvar. Det skulle ju verkligen behövas ett generationsskifte.
Då blir det Benjamin Dosa.
Eftersom de som är nu, alltså både Anna Kinberg Batra, Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Fredrik Reinfeldt, de var ju samma generation. Alltså det har ju inte varit ett generationsskifte i Moderaterna på väldigt lång tid.
Och då kliver som sagt Benjamin Dosa in. Flåsar han Ulf Kristersson i nacken? Känner Ulf Kristersson av flåset?
Jag observerade ju de här två när jag var på västkusten, och då tyckte jag att Benjamin Dosa, han höll sig ganska mycket i bakgrunden och lät Ulf Kristersson ta den platsen som alla förväntar sig att han ska göra också. Sen måste ju Ulf Kristersson också vara medveten om att Benjamin Dosa är ju väldigt populär. Så att han är ett framtida partiledarnamn, kan ju inte gått honom förbi.
Det kan ju också vara så att det här är en strategi från Dosas sida. Jag står och väntar lite i kulissen, och sen när rätta tillfället kommer så slår jag till.
Så kan det mycket väl vara.
Jag såg att Benjamin Dosa klädde sig ungefär som Ulf Kristersson under den här turnén. Såg en bild som var, men det var lite speciell, för att de hade alltså exakt likadana kläder på sig.
Mm, de hade liknande kläder. En skillnad var ju att Benjamin Dosa hade gympaskor, och det har inte
Perfekt.
Ulf Kristersson.
Ja, han är som Ulf Kristersson, men med gympaskor och yngre.
Precis.
Ja, jättebra lösning.
Jättebra lösning.
Det kommer bli kanske skifte redan i höst.
Du menar att det kanske blir ett skifte som ingen ens märker av?
Bara glider in och så står han där plötsligt. Ja, ja, det är perfekt. Ja. Ja, men nu har vi gått igenom 16 punkter. 8 som talar för 4 år till med Kristersson. 8 som talar emot 4 år till med Kristersson. Vilken sida har de starkaste punkterna, My?
Jag skulle gärna säga att det är de som talar för. Alltså jag menar så här, det går inte att säga hur det kommer gå i det här valet. Det kommer att bli jämnt, det kommer att bli en rysare, och då tänker jag mest på för Liberalerna. Kommer det bli en rysare? Men alltså, om man tittar på utgångspunkten, så är det väl starka utgångspunkter ändå. Dels det att man brukar få 2 mandatperioder på sig. Dels att de har haft samarbete som har fungerat. Dels i att det här samarbetet har fungerat gör ju också att det blir ganska trovärdigt när Ulf Kristersson säger vi kommer att lösa det, även om det finns en massa röda linjer.
Man tror honom helt enkelt.
Ja, och för att de har ju löst det förut. Det var ju inte en okomplicerad uppgift förra gången heller att få ihop de här 4 partierna. Och de har liksom lärt känna varandra, de litar mer eller mindre på varandra. Och det har inte varit självklart heller. Alltså de gick in i det här samarbetet med väldigt stark misstro mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna till exempel.
Den finns ju för sig fortfarande.
Ja, fast den är inte riktigt på samma sätt. Det finns ändå någonting annat, någonting nytt här emellan som har stärkt samarbetet. Men nu har jag ju helt bortsett från opinionen. Och det är ju att väljarna är sisådär imponerade av det här. Nu pratar jag liksom bara om det politiska spelet egentligen.
Ja, precis. Om du viktar de här punkterna, då vinner förlistan. Men om vi ska ut i verkligheten, blir det då 4 år till med Kristersson, tror du?
Jag tror att det är omöjligt att säga.
Jag visste att du skulle säga det. Oh, snark. Jag försökte lura dig i en fälla. Det går aldrig att lura dig in i fällor. Nu äntligen så ska hon säga ja eller nej. Spåkulan är här. Domedagen.
Alltså, man kan ju säga någonting, men antingen har man rätt eller har man fel.
Inget du vill inte göra det. Du vågar inte.
Ja, men det är ju jättemycket som hänger på hur det går för Liberalerna. Och de verkar ju inte ha någon överlevnadsinstinkt överhuvudtaget, om man ska vara helt ärlig. Så det är ju ett problem för den här ekvationen.
besviken. Olof, jag ska inte fråga dig om det blir 4 år till, för jag ska inte sätta dig i den positionen, tycker jag, du som är reporter. Mycket. Men vad tror folk du pratar med?
Ja, men det beror ju helt klart på vem man pratar med. Det som man märker av, tycker jag, att båda sidorna är lite mer stressade än vad de var i höstas. Och det kan ju bero på att det valet kryper närmare, men det kan också bero på att de verkligen kämpar med näbbar och klor för att få synas, höras, för att de då känner av att det är bräckligt. Alltså det kan gå åt vilket håll som helst.
Och vi kanske ska understryka det, att den andra sidan har ju sina problem. Där hade vi också kunnat göra en lång lista.
Ja, och där är väl listan emot längre. Det enda som de har för sig egentligen är ju opinionen. Eftersom de har ett ganska rejält övertag i opinionen, om de lyckas få ihop sin sida, om man kan se det som ett samlat alternativ. Men samtidigt så vet vi också att sådana här övertag kan minska ganska radikalt och rejält i en valrörelse. Så att det är ju också en osäkerhet.
Ja, så är det ju verkligen. Och den sidan går ju också till val som enskilda partier. Även om,
på ett helt annat sätt, ja.
Precis, och även om Tidesidan säger att de också gör det, så trycker de ju alltid på att det här paketet finns som ett fundament i botten.
De var en gång på ett slott och skrev ett avtal.
Precis.
Mm. Alltså det man kan säga är väl egentligen så här: varken Socialdemokraterna eller Moderaterna kommer att slava bort makten. Får de en majoritet, möjligheten till majoritet, de kommer att lösa det. Frågan är ju vad liksom resultatet blir. Och där har ju Tidesidan också ett övertag, eftersom man har visat på ett stabilt resultat. Den senaste gången som Socialdemokraterna regerade, mandatperioden 2018-2022, inte en stabil mandatperiod, eftersom man inte fick, alltså även om man hade majoriteten och fick ihop ett regeringsunderlag, så funkade inte det regeringsunderlaget. Så där tänker jag att om man ska ge dem någonting positivt då, att de kanske har lärt sig av det och gör det på ett annat sätt den här gången. Men de två jämförelserna finns ju också, och det talar ju också med då för Tidesidan. När man pratar med dem i borgerligheten, så skulle jag säga att de flesta nog ändå tror att de inte kommer att vinna valet. Alltså det är ändå en diskussion som finns inom borgerligheten, tycker jag. Alltså både inom partierna och borgerligheten i stort. Att man inte tycker att det ser ut att gå åt rätt håll i opinionen för de borgerliga partierna.
Men då är det väl bra att man pratar om det, som vi brukar säga. Det är bättre då att de inser, alltså att de ser saker svart på vitt, och så kan de försöka reparera det. De har ju 6 månader på sig nu.
Fast nu, Olivia, nu är det så här. Nu måste partierna framställa sig själv som vinnare. De har 6 månader på sig, och de måste vara vinnare hela vägen
fast
fram.
Fast man måste också vara vinnare som har någon form av fot i verkligheten.
Ja, från och med nu är fötterna borta från marken.
Alltså jag nu ser igenom det här, det vill jag bara att du ska veta.
Ja, men från och med nu, alltså det måste man veta i politiken. Från och med nu, inga fötter i marken, ingen känsla av verklighet längre.
Men Liberalerna som har 1,3, där blir det ju svårt. Eller
ja,
1,4 eller vad
de har väl svävat länge nu.
De sitter i en luftballong och tittar ner.
De ska ju samlas till valupptaktshelg nu, där de ska peppa inför valet. Jag tror det är nu i helgen här, så att de kommer inte låta några dystra miner störa deras valupptaktshelg.
Ska du dit och spionera?
Nej.
Syn.
Eller det vet jag inte.
Allt är möjligt. Ponera att tiden för 4 år till då, om vi ska ta tillbaka fokuset till Ulf Kristersson. Byter de ut Kristersson då? Alltså när de väl har säkrat makten, förstår ni. Och så säger Moderaterna, vad kul att vi fick bestämma en gång till. Men nu tar vi in Benjamin Dosa.
Nej, det kommer inte hända. Det är helt utslutet.
Då får han en chans till.
Ja, det får han.
Alltså en chans. Det är ingen som utmanar honom om partiledarskapet.
Men tänk om Moderaterna lyckas få möjligheten att försöka bilda lag igen. Men Moderaternas siffror har sjunkit ännu mer. Du säger ju själv att de har ju förlorat i flera val i rad, har de ju tappat.
Men man byter ändå inte ut en statsminister. Det skulle ju vara om den personen själv vill gå. Och vi vet ju att Ulf Kristersson är väldigt entusiastisk inför det här jobbet.
Man skulle ju kunna tänka sig att han gör en Löfven-sorti i så fall lite senare in i mandatperioden. Men att det skulle ske i höst, det betraktar jag som helt osannolikt.
Han biter sig fast. Men å andra sidan blev jag lite irriterad nu, för att du sa så här, det här kommer inte hända. Å andra sidan, nej, men vi trodde inte att Anna-Karin Hatt skulle lämna heller. när hon precis hade satt sig vid Centerns partiledarpost. Man vet ju aldrig i politiken, brukar du säga.
Man vet aldrig i politiken, men samtidigt så de här stora partierna, om man kan kalla Moderaterna för stort parti för tiden, det finns liksom en helt annan det finns en helt annan stabilitet i dem än i de här småpartierna. Och jag måste ändå säga att Anna-Karin Hatt är ju undantaget som bekräftar regeln, för det är ju fortfarande, skulle jag säga, det konstigaste som har hänt i svensk politik på väldigt, väldigt länge.
Ja, det är sant. Ja, det fick bli sista ordet där. Tänk att Anna-Karin Hatt fick bli den sista vi pratade om i det här avsnittet. Vi loggar ut för idag och önskar som vanligt alla inblandade lycka till. Imorgon, fredag den 13 mars, kan ni kolla in när jag och My ska ha en specialsändning om valet på aftonbladet.se. Passa på att gå in och ställ dina frågor till My då.
Man kan alltså ställa frågor live som jag kommer att svara på, att vi ska svara på.
Jag ska liksom gallra dem åt dig rakt in.
Så det är liksom som att titta på en frågepodd i video. Man kan titta på så vi ser ut.
Ja. Fantastiskt, kul. Ja.
Det blir mycket skånskt. Det blir härligt, tror jag.
Det kan aldrig bli för mycket skånskt.
Vi hörs igen. Om ni inte ser oss imorgon så hörs vi snart. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.